Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ingede och
Lena Ljungdahl.
Där satt den.
Idag ska vi prata djur.
Ja! Ja, vad härligt det ska bli. Jag har så mycket på djurtemat den här veckan och jag såg den inte komma.
Jag välkomnar dig in i djurvärlden. Så här var det ju, vi hade ju tänkt oss ett helt annat tema idag. Men jag körde ju en rövhatt förra veckan där jag hade det så kallade rådjursdebaclet.
Ja.
Eller Trafikverket-debaclet.
Bambi-debaclet.
Ja. Mm. Och vi fick ett mejl och sen hade vi lite sån här embryon av olika saker på djurtemat som vi vill ta upp. Så att jag började helt enkelt, jag gjorde ett så kallat 180 graders och drog ihop ett helt manus på djur. Och, ursäkta mig, ja. Men vem är jag ens? Idag har jag alltså dragit in tre intervjuer. Alltså, i morse väcktes tanken om att prata om djur. Klockan 16.00 har jag dragit in tre intervjuer med tre vitt skilda och jävligt intressanta personer.
Alltså, kudos till dig, Ljungdahl, men jag tycker ändå inte det är just den delen som förtjänar mest uppmärksamhet i detta.
Uh-huh.
Utan det är din oerhörda tekniska flexibilitet. Mm-hmm. Vi har ju pratat om detta, om möjligheten att dra in intervjuer på andra sätt än i en studio.
Ja.
Jag har understundom upplevt att det har funnits lite motstånd. Det blir inte bra, så att säga. Det är krångligt, det är stört. Men nu fanns vilja, motivation och lust.
Vi kan väl säga så här att vi kommer alldeles strax höra att det blev inte bra. Ifall du undrar.
Jag älskar det oavsett. Men vad börjar vi då? Så här,
förlåt på förhand för jävligt dassigt ljud, men jag har fångat människor när de är ute och springer, när de åker bil och när de sitter på en häst typ. Och vi har kört per telefon. Men det är ganska korta, nibblande goda intervjuer. Och budskapet ska fan fram. Det var så jag kände idag.
Härligt.
Och jag hade ingen som helst draghjälp från Ginghede. Så det var det.
Det kan man säga. Det är helt riktigt.
Ja. Så, vi ska börja så här. Vi började där det hela började och det var att vi fick ett mejl av en person som hade lyssnat på förra veckans rövhatt. Och jag tror kanske att vi ber Oliver klippa in en liten bit av min rant. Den kommer här. Någon jävel ska dö, känner jag, och det är inte rådjuret.
Nej.
Jag ringer ju tillbaka till Trafikverket och trycker på den här, har du något akut att rapportera, tryck 2. Trycker 2. Så svarar jag, Trafikverket, Sebbe. Ja, tjena. Jag ringde ju idag för 8 timmar sedan.
Oh.
Och det var ju ett rådjur här som var och fladdra på fel sida viltstängslet. Och ni skulle ju åtgärda det här. Och det är uppenbarligen inte åtgärdat, för nu ligger ju lille Bambi kvar där. Jättetrött. Det finns ingen vätska. Jag gick igenom allt. Det måste finnas vätska. Ja, då hade ju han kunnat säga så här, oj, nej, men det där ska vi ta tag i på en gång, jag lovar.
Alltså det rådjuret, ja.
Ja. Han kan säga vad som helst. Nej, han bara, vad tror du att vi gör när folk ringer in och säger det där? Vi lägger ut en varning, alltså i P4, så här, nu, blablabla. Du tror väl inte att vi åker ut och hjälper djuret? Det där kommer ju bli självsanerat snart.
Nej, men gud!
Det var så okänsligt.
Nej, men så kan man väl inte säga.
Nu har jag snor från mudd på tröjan till armhåla på båda ärmarna. Jag bara... Och då kom ju då ett mejl från en person som utgav sig från att ha helt andra lösningar på min problematik. Det finns en annan väg att gå. Och i hennes värld är det också rätt väg att gå.
Ursäkta, men det var ju väldigt roligt sagt. Bambi.
Va?
Men Bambi skulle ha tagit en annan väg, såklart.
Jag tycker att ibland är är du så långt ifrån. När du får en bild, Anna, och när du börjar hoppa i bilden och så säger du någonting som du anser var så otroligt kul. Jag är liksom på en helt annan planet. Och då faller det oftast ganska platt.
Så nu har någon bara sagt till hjärtat, det finns en annan väg att gå här.
Du ska alldeles strax få lyssna på intervjun med Victoria. Och så får du se då om det var lösningen på det hela. Du kanske blir förvånad. Ja, den kommer i alla fall här. Välkommen till podden, Victoria.
Tack så jättemycket.
Du lyssnade ju uppenbarligen på podden förra veckan när jag berättade om mina traumatiska upplevelser av att se ett rådjur, inte bara en utan två gånger springa runt på samma vägsnutt, och jag ringde Trafikverket. Du mejlade oss efter det, varför gjorde du det?
Jo, men jag anser ju mig själv då också vara en djurvän, och jag värnar om djurs säkerhet och väl och ve när det gäller samexistensen med oss människor. Så när jag hörde om denna rövhatt i ditt avsnitt och att du hade blivit både klantigt och korkat bemött, men också att du inte heller visste riktigt till vem eller vart du skulle vända dig om du till exempel ser ett vilt på fel sida viltstängslet, då, så ville jag helt enkelt hjälpa till och reda ut det här.
Och det här älskar vi ju, eftersom vi anser ju både att vi är djurvänner, men också en folkbildningspodd. Så om vi bara reder ut lite begreppen, vad är egentligen en viltvårdare?
Ja, alltså enligt lag så är egentligen en viltvårdare alla som är jägare eller markägare.
Mm-hmm.
Och vi jägare då, vi är skyldiga att bedriva viltvård. Och det kan innebära att vi delvis sköter våra viltstammar, till exempel genom jakt då. Men det handlar även om att stödja dem och skydda viltet och tillhandahålla skydd och stöd för dem.
Ja.
Så kort sagt så är egentligen en viltvårdare någon som bedriver naturvård för att vi ska kunna få behålla ett varierat landskap med en så stor biologisk mångfald som möjligt.
Okej, ja, men då har vi klarat ut det. Och vad är då en eftersöksjägare som du är?
Jo, eftersöksjägare är ett ekipage där jägare tillsammans med en eller flera spårtränade hundar jobbar för att så effektivt som möjligt kunna spåra upp och avliva eller bedöma om avlivning behövs av potentiellt skadat vilt. Och jag då som är eftersöksjägare inom Nationella viltolycksrådet, eller NVR, det förkortas. Vi kallas ju alltså ut av polisen, som har det övergripande samordningsuppdraget för verksamheten vid viltolyckor på väg och i trafik.
Okej, är det även i förebyggande syfte?
Det sker även i förebyggande syfte. Alltså i trafiken så sker ju varje år ungefär 65 000 viltolyckor.
Oh, fy,
det är ju rätt många.
Direkt en klump i magen, och sjukt nog tänka inte på människorna utan på djuren. Men ja, det är som jag är.
Ja, och när en viltolycka då sker någonstans i landet så ska alltså 112 ringas. Och då kommer ju det här till ledningscentralen hos polisen.
Ja.
Som förenklat sagt då ser till att det här uppdraget går ut till någon av oss som är inne som eftersöksjägare i NVR.
Okej.
Och då åker vi ut i ur och skur och dygnet runt med våra hundar då, för att försöka förkorta det här lidandet för djuret. Eller i det här fallet så kan det också handla om då att vi faktiskt försöker att ta reda på om djuret är skadat överhuvudtaget. Har det sprungit ifrån platsen så är det ju inte säkert att det är så pass skadat att det behöver avlivas. Så det är en bedömningsfråga. Så vi kallas ut för att se om det helt enkelt är så att det här djuret är friskt nog att leva vidare också.
Okej, men om vi går till min situation då. När jag kommer åkande först klockan 12 och sen klockan 18, exakt samma vägsnutt. Så första gången så fladdrar det runt då ett rådjur på fel sida viltstängslet. Och sen när jag kommer tillbaka klockan 18 så är det här djuret kvar men ligger liksom tryckt mot staketet. Då ringde jag ju Trafikverket och fick ju så att säga bara reda på att de kanske la ut en varning i eten och that's it. Skulle jag nu ha ringt 112 istället? Eller skulle jag ringa direkt till dig?
Ja, alltså när ett djur har hamnat på fel sida viltstängslet så är det ju inte vilka djur som helst som vi blir utkallade på.
Nej.
Utan generellt så är det våra stora djur, det vill säga alltså älg och björn och varg och lo, hjort, rådjur, mufflonfår och vildsvin.
Ja.
Ja, men så har vi också utter och järv och örn då, och de kanske inte är jättevanliga, men de ingår också bland de djuren som vi då får i uppdrag att leta reda på.
Ja.
Och många gånger så är det ju när de här stora djuren, alltså våra stora klövdjur eller björn och varg och lo då, till exempel, hamnar innanför viltstängslet, så är det ju en direkt fara. Och det är ju en fara som kan innebära en viltolycka om ingenting görs.
Ja, och sådana har ju både jag och Anna varit på som poliser. Och det kan ju gå riktigt dåligt, dödsfall, för både djur, framförallt så människorna som sitter i bilen. Det är ju fruktansvärt för alla inblandade.
Ja, och viltstängsel, de finns ju för att skydda både djuren och viltet och oss i trafiken.
Mm.
Men det händer ju att de hamnar på fel sida stängslet av olika anledningar. Och då innebär det ju egentligen en förestående risk för skada, både för viltet och för oss i trafiken. Framför allt på de här vägarna där det är hög hastighet och det ofta är ganska tungt trafikerade vägar.
Ja.
Så här ska man alltså ringa 112. Och är det då så att ledningscentralen då bedömer, de har vissa metoder för att bedöma hur man ska hantera det här. Men många gånger bedömer de ju att det är viktigt att vi eftersöksjägare, någon av oss, kommer ut på det här. Och i det här fallet så hade man förmodligen skickat ut en eftersöksjägare som hade försökt att antingen se om det fanns någonstans i det här viltstängslet som man hade kunnat försöka att valla det här rådjuret till så att det faktiskt hade kunnat komma därifrån säkert.
Ja.
I vissa fall, tyvärr, så är det ju så att de är så pass stressade och det är ju en sån förestående risk för skada för djuret eller för oss trafikanter att avlivning är det som behövs.
Mm.
Det ska också tilläggas att i många fall när djur stressas under så här lång tid så är det ju en risk att till exempel bukhålan fylls med vätska. Och då är det lungorna som drabbas av det, så de dör alltså en ganska plågsam död om de inte då blir avlivade snabbare av oss, tyvärr.
Ja, jag förstår.
Ja.
Ja, så rätta vägen blir ju då polisen, och sen så gör de sin bedömning och sen kommer det till dig eller någon av dina kollegor och så åker ni ut till platsen och så finns det lite olika saker ni kan ta till. Hjälpa tillbaka, bedöma och i värsta fall avliva för att förkorta liksom skadan eller då förhindra att det, om det inte går att få bort det här djuret. Ska jag tolka det så? Har jag förstått
precis.
Rätt?
Ja, precis. Går det inte på ett säkert sätt? Alltså, i vissa fall så finns det ju öppningar i viltstängslen som man faktiskt kan öppna. Kan man öppna dem så att djuret faktiskt kan ta sig ut säkert eller att man faktiskt kan komma till någon form av avfart där djuret faktiskt kan ta sig ut,
det var
så,
ju det...
så är ju det en väg att gå. I vissa fall här får vi ju dessutom hjälp av blåljuspersonal då, för att till exempel lugna ner trafiken och göra situationen mycket säkrare för alla på platsen.
Det var det jag försökte säga. Om det här rådjuret bara vänder på klacken och går åt andra hållet så är det ju kanske bara 300-400 meter kvar till en avfart där då det stängslet upphör en bit. Tack snälla. Så vad blir ditt medskick till oss medmänniskor och vi som ska leva i samförstånd med djuren och som rör oss i trafiken?
Några av de sakerna som vi är extremt tacksamma för när vi kommer ut är ju att till exempel om du nu har kolliderat med ett vilt att du faktiskt märker ut platsen.
Ja.
Det finns ju viltolycksremser på lite olika ställen. Bilprovningen brukar ha försäkringsbolaget. Vi delar ut dem med jämna mellanrum också.
Mm.
Har du inte en viltolycksremsa, sätt upp en påse, en strumpa.
Ja.
Som helst egentligen för att markera. Och sen sänk hastigheten. Anpassad hastighet är det som räddar både dig och oss och våra hundar på en sån här plats när vi är ute och jobbar på vägen.
Fantastiskt att du både mejlade oss och kände att du är en del av lösningen här och skickar med oss så mycket klokheter. Tack Victoria!
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Ja, Anna. Vad tyckte du om hennes lösningar? Det var ju inte riktigt att säga åt djuret att gå åt ett annat håll. Även om det de facto hade löst det hela den här gången. Det får jag fan ge dig.
Ja. Nej, men alltså det är uppfriskande att få lära känna nya så att säga, samhällsfunktioner. Och det får man göra i den här podden.
Nej, men jag måste också säga... Jag har ju kanske lite av ett horn i sidan till jägare. Jag har aldrig riktigt förstått grejen av att sitta på en stubbe och känna mig så här mäktig med ett gevär och så kommer då någon smy... Alltså jag har aldrig förstått själva liksom grejen i det. Men sett från den här sidan som viltvårdare, alltså att ibland behöver man eftersöka, bedöma och kanske också i värsta fall avliva för att minimera liksom lidandet.
Mm.
Ja, där hade hon mig ändå, måste jag säga.
Ja, och väldigt uppfriskande. Kul att de finns. Verkligen, och väldigt uppfriskande med konkreta tips och tricks ju.
Ja.
Det gillar man.
Mycket så.
Ja, bra jobbat.
Men nu åter till ett annat djur, ett ganska slingrande djur. Du skickade sms till mig i morse att du var på akuten.
Just det. Det finns ju då en av flera anledningar till att jag har varit extremt frånvarande idag. Det hela börjar med ett samtal från sonens skola. Där det presenteras ett scenario som då ska ha skett, nämligen det att man har haft gympa ute i skogen. Och min avkomma då har sprungit snabbt i skogen. I stenrös och högt gräs och allt möjligt. Och när han passerar just ett stenrös, det är mycket, ja, det är stenigt liksom parti. Då, på den här, längs den här rundan, då känner han att det sticker till i benet. Och han beskriver det som att benet känns domnat. Och då kommer ju någon lärare till undsättning. Och till saken hör, vilket jag har fått veta nu efter att det här utspelar sig, så är det så att det är två elever på skolan som har blivit huggormsbitna sista tre åren. Förra året var det en flicka som blev biten i armen och något år dessförinnan en pojke som blev biten i benet i samma skogsområde. Och vi vet ju att det är väldigt ormtätt nu. Det är ju den tiden liksom på året och äspingarna letar sig ut och söker sig till värme och så. Mm. Så, budskapet var från skolsköterskan: ni måste åka in med barnet till akuten så att man får utesluta huggormsbett eller ge honom eventuellt motgift. Sagt och gjort, vi åker in till barnakuten, där är det ju fullt uppställ. Jag tror det är tre läkare i triagen och två sköterskor som genast kopplar på allsköns armamentarium, höll jag på att säga. Det är blodtryck och puls och infart och blodprov
utfart.
Och kisseprov och allt möjligt. Och sen studerar man ju då det här bettet som man har på benet och mäter in. Kan det vara ormbett? Ja, dimensionsmässigt och så vidare så såg det mycket väl ut att kunna vara ett huggormsbett. Men pojken mådde ju lyckligtvis bra. Och även värdena var bra. Och vi väntade kvar ett par timmar för att liksom invänta eventuella förändringar. Och ingenting hände egentligen. Så slutsatsen blev så här: ja, det kan ha varit en huggorm som har nafsat och inte lyckats spruta in sitt gift i barnet. Det är väl ändå det mest troliga sätt till hur bettet såg ut. Det kan ju vara någonting annat också förstås, men det var så snacket gick. Vi avvaktar med motgift och hem, följer upp, ha koll. Ungefär så.
Mm.
Och det här leder ju oss in då på huggormsbonansan.
Mm. Det är ju... Det är precis just nu, kan man säga.
Det kan man verkligen säga.
I årstiden. Och folk hittar huggormar under sina sommarstugor, i sina rabatter och så vidare. Mm. Och då kommer ju frågan, vissa människor tar ju bara en spade och hugger den på mitten, så var det klart med det.
Ja, det får man inte göra.
Nej, vad får man göra då?
Nej, men alltså alla ormar i Sverige, alla sorters ormar i Sverige är ju fridlysta. Och vi har ju lyckligtvis bara en sort som är giftig. Det är ju huggormen. Mm. Och det här innebär att det är alltså förbjudet att döda, skada eller fånga ormar. Men också ormars ägg och äspingar. Alltså... Mm. Ormbebisarna.
Bebisbambi, ja.
Just det.
Ormbambi.
Ormbambi. Mm. Men det finns ett undantag från fridlysningen i Sverige. Och det är, alltså, kan man kalla det någon slags nödvärnsupplägg? Ormnödvärn, jag vet inte. Det är alltså om man hittar en huggorm på sin tomt. Då har man rätt att dels fånga in och flytta ormen. Men det förutsätter ju att det är möjligt att göra detta. Och om ingen annan lösning finns, om det inte går att fånga in och flytta ormen, då får man faktiskt döda den.
Mm-hmm.
Och det kan ju låta konstigt, kanske. Ormdråp.
Ja, jag undrar mer så här, vad är det som gör att man kan komma så nära så att man kan döda den men inte kan fånga in den? Den är svårt att se.
Men jag tänker att det kanske är svårt att så här, faktiskt fånga in en orm. Här för bara några veckor sedan så var det bekanta till oss som har sommarställ i Dalarna som hittade en huggorm i hallen inomhus. Så de har ju antagligen legat under i torpargrunden. Mm. Och en unge ropar till mamma, mamma det är en orm i hallen. Och de tror ju såklart att det är ett skämt.
Nej, det är bara pappa som ja. Hade mamma då.
Ja just det, det är byxormen bara. Det är...
ja.
Ja, nej men alltså, de lyckades ju peta på ormen så att den liksom söktes ut genom dörren då och försvann iväg. Ja. Jag tänker att det är väl ändå inte överkurs, men att fånga in den kanske inte skulle ge mig på ändå.
Nej, det kan, jag var på en... Nej, det är såklart svårt. Och är man dessutom ormrädd, då är det ju garanterat ännu svårare.
Just det.
Då skulle man nog också rimligtvis ha svårt att döda, tänker jag. Men det är bra att veta att man ska inte dit och peta om man inte absolut behövs. Så kan vi väl sammanfatta det.
Det kan vi göra, och jag kan också lämna ett litet tips ändå. Att om man nu ändå vill försöka fånga in den, då ska man dels försöka... fångar den då, förflyttar den några kilometer bort åtminstone. Och ett sätt att göra detta på, det är att med en kratta eller räfsa försöka fånga in den då i en hink och sen täcka över hinken och sen förflytta den. Och om man är osäker på hur man ska hantera orm, då kan man kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. För där finns det personer, eller de har i vart fall kontakter som kan hjälpa till med detta.
Fy fan vad deppigt att vara den personen och ha ett skrivbord. Jag är ormflyttsexpert. Den personen kan ju inte vara fullbelagd
hela året.
365 dagar om året.
Men får jag bara någon liten minut till på huggormstemat? Går det
absolut.
Bra, Lena?
Absolut. Ja.
För att det är så alltså att enligt artskyddsförordningen så får då en huggorm bara slås ihjäl i nöd om den finns på ens egna tomt och alla avhysningsförsök har misslyckats. Så nota bene säga tomtgränsen, tomtmarken. Och när jag var ute och letade lite information om det här idag så hittade jag ett ganska intressant ormdråpscase som jag ändå skulle vilja bara säga något litet kort om.
Ja.
Det här handlar om en kvinna i Lycksele som dödade en huggorm. För det här är ett antal år sedan, så det är inte dagsfärskt. Och hon dömdes för detta. Hon fick betala 2500 kronor i böter. Och det lustiga i sammanhanget är ju hur det blev ett polisärende. Jo, det var ju nämligen så då att hon publicerade hela den här historien på sin Facebook. Hon ville ju naturligtvis berätta om att hon hade haft en orm nu på sina ägor som hon nu då hade förgjort, så att säga. Och nu var det en privatperson som hade koll på det här att huggormen är fridlyst och gjorde en polisanmälan. Och det här resulterade i att det blev en rättslig prövning av det. Hon dömdes då till brott för att ha gjort detta och blev bötfälld. Men det intressanta i det här tyckte jag ändå var, när jag läste då, hon hade dömts då till 2500 kronor i böter. Det finns både böter och fängelse i den här straffskalan, bör sägas. Mm-hmm. Men hon var också tvungen att betala 500 kronor till brottsofferfonden.
Ja, det blir man ju automatiskt när man döms för brott i Sverige. Men undrar om de kan bli öronmärkta för ormarna.
Jag tyckte det var kul.
Ja.
Nåväl, låt oss gå vidare och lämna ormarna.
Ja, för de som var ormrädda som nu har kisat med öronen i några minuter, ni kan komma tillbaka.
Det kan ni göra. Var i den svenska zoologin tänker du ta oss nu, Ljungdahl?
Nu ska du få vara med om någonting, Anna, som du inte kunde se komma. Jag känner mig...
Nu igen?
Jag känner mig försiktigt nöjd med mig själv.
Oj, vad spännande. Låt höra.
Jag ska nu nynna på en sång. Mm-hmm. Är du beredd?
Ja, kanske. Ja, kör.
Jag gör dansen till också.
Vi ska hoppa in i en tidskapsel till 80-talet, hör jag.
Gud, hör du vad det är för sång?
Ja, ja. Oh mama, can't you tell?
Ja.
Oh
mama, can't you tell? Så här är det ju. Om jag tänkte så här, vi ska göra ett avsnitt om djur. Jag har hissat min fana, min djurvänsfana ganska högt.
Men alltså, ursäkta, men tog du kokain på tandborsten i morse eller? Jag fattar ingenting. Vad händer i det här avsnittet? Du bara sprutat ur dig olika typer av djuruppslag. Och jag fattar ju nu vad vi ska.
Det älskvärda är ju när jag är klar med allting så skriver du ett sms till mig så här: har du funderat något mer på vad vi ska ha för tema för podden ikväll? Är det något jag kan göra? Då tänkte jag så här: du är precis som en sån där person som sitter i soffan, hör att det stökas i köket. Och när du hör sista dragningen med disktrasan, då kommer du in så här: kan jag hjälpa till med någonting?
Ja.
Men du är det inte med flit, utan det är oftast i det här läget att du tänker att nu borde vi börja. Och då är jag oftast klar.
Ja, eller nu har jag tid att börja.
Ja.
Ja.
Mm. Jag börjar i alla fall fundera på djurvän. Vem har varit engagerad i djur under alla år? Ja, men det är ju fucking Lili och Sussi, såklart.
Ja. Herregud.
Vad gör jag då? Jo, jag får tag på henne. Så som man gör när man vill ha tag på någon. Så att jag har haft en fantastisk telefonstund tillsammans med Lili, den syrran.
Alltså, hon har jobbat över...
Ja, hon har ju jobbat i över 20 år som en djurräddare.
Ja.
Och hon jobbar ju nu på, nu läser jag innantill för att det inte ska bli fel, men hon jobbar på ett ställe som heter Djurens Ö.
Mm-hmm.
Det är en stiftelse som grundades för 23 år sedan. De jobbar ideellt med att ta hand om skadade, vilda djur och moderlösa djurungar. De absolut vanligaste skadorna är trafikrelaterade, men även skräpskador såsom fiskelinor, fiskekrokar, olja, alltså oljeskadade fåglar och så vidare. De jobbar både med akututryckningar och rådgivning och rehabilitering och samarbetar till exempel med Skansen och är liksom en seriös aktör som har ett 90-nummer ifall man så vill stötta. Jag ringde helt enkelt upp Lili och frågade henne om vad det är de håller på med. Och här kommer det. Nu sitter jag i ett nytt samtal med en spännande gäst i podden. Och jag funderade ju på så här, djurvän. Ni har ju, kära lyssnare, ofta hört mig tjata på om djuren. Jag bryr mig kanske mer om djuren än om människorna, om sanningen ska fram. Men då kom jag på att jag är ju trumfad även i denna känsla, som många gånger annars. Och nu har jag också en barndomsidol på tråden, vilket känns fantastiskt spännande. Lili, djurvän, djurräddare, artist och allting annat. Välkommen till podden.
Ja, men tack. Jättekul att vara med.
Ja, och det känns ju som att ska man prata med någon när vi nu pratar om djuren och hur vi kan hamna i någon form av samspel med dem och faktiskt ta hand om dem när det går illa, då är det ju med dig vi ska prata, har jag förstått.
Ja, men det passar ju bra. Eftersom jag driver ju Djurens Ö Wildlife Rescue. Så att, jag har gjort det 23 år. Så att vi har fått rätt mycket erfarenhet av att rädda vilda skadade djur.
Berätta bara snabbt, vad är Djurens Ö för någonting?
Djurens Ö är en Wildlife Rescue där vi tar hand om vilda skadade djur och moderlösa djurungar.
Mm.
Så det är liksom det, är det vi gör. Men sen så är det väldigt mycket med information som gäller. Som en Wildlife Rescue är, och det satsar vi väldigt mycket på. För att folk vet inte vad man ska göra. Kanske i situationen, oj, en svan har landat på min tomt och kommer inte härifrån. Vad gör man?
Nej.
Ja, men alltså, sånt händer ju. Eller i träd, har man suttit fast i träd också. Det är massa olika situationer.
Mm.
Och då vill man ju gärna veta, liksom, vad ska jag göra med den här svanen? Och då är det bra att vi finns. För att då kan man kontakta oss och så kan vi ge råd. Och ibland kan vi även komma och flytta svanen. Eller så guidar vi hur man flyttar en svan. För det är inte så svårt som man tror.
Undrar om jag inte såg på hemsidan en bild på när du var på väg och skulle fånga in en sån här stor fågel.
Ja, det stämmer nog. Det var, jag har gjort det ett antal gånger, både i vattnet och på land.
Ja, vad spännande. Vi skulle kunna prata hur länge som helst då, om anekdoter som du har varit med om. Vi kanske får tillfälle att återkomma. Men, så råd och stöd. Sen vet jag att ni är på väg in i något spännande projekt.
Ja, de senaste 8 åren har vi kämpat för att, ja, det är ganska mycket kring det här projektet för det är stort. Det är att bygga upp Sveriges första viltsjukhus med besökscenter. Och det kommer sig att jag har ju rest mycket. Vi hade ju tv-serien Djurens Ö förut, där vi gjorde egna program. Och då reste vi väldigt mycket runt i hela världen och såg hur andra jobbade. Och vi i Sverige ligger väldigt långt bak när det gäller vilda djur och wildlife rescue. Okay. Så jag blev väldigt inspirerad av att se USA, Australien, England, där det finns viltsjukhus med, så att säga, besökscenter som plattformar där man har utbildning, man har möten, man har samverkan och man kan bjuda in företag, barn och skolor, ungdomar och så vidare. Så att det är där vi vill liksom höja viltrehabiliteringen i Sverige och driva på den så att vi kommer upp i en internationell klass, kan man säga. Så det är en insamlingskampanj som vi kommer starta under hösten, men man kan stödja oss faktiskt redan nu för att vi har precis fått 90-konto.
Härligt!
Och får man bara man en seriös förening eller organisation.
Ja, det är restriktivt.
Så det har tagit ett tag. Mm. Men nu är vi glada för det.
Det går att hitta via er hemsida, va, Djurens Ö?
Ja, precis. Ja. Där går man in. Där finns både information om det, men också massa tips och råd och även telefonnummer vad man kan vända sig när det gäller vilda djur.
Och säg att jag nu skulle stå i min trädgård och hitta någon grävling som har ramlat ner något djupt hål, eller nu är det ju sommar, många ska ut i skärgården, man hittar djur som är intrasslade och så vidare. Har du någon liten så här checklista? Vad är det man ska göra?
Ja, alltså det beror på hur mycket erfarenhet man har själv. För att en grävling som har ramlat ner i en hål eller i en pool eller så vidare, så kan man ta ner en, om det är en tom po till exempel, det händer en hel ganska ofta, då kan man ta ner en hundbur till exempel och bara peta den lite försiktigt i rumpan och styra in den i buren, och sen kan man då ta upp buren och släppa ut den. Ja. Men det är inte alltid så enkelt. Människor är ju ganska rädda för vissa djurarter. Det gäller grävling till exempel, det gäller svanar. Så där får man guida lite mer. Och vi har ju våra volontärer och som man kan också skicka ut. Men inte i alla fall, eftersom de ringer från hela Sverige.
Ja,
eller
just det.
Från hela Sverige. Så Norrland så kan man inte göra det.
Nej.
Men då guidar vi specifikt. Så ta kontakt med Djurens Ö Facebook-meddelanden. Där är det bästa, för där har vi som ett team som vi ser till att svara oftast inom 10 minuter. Och det är bara för att vi...
Oh, jävlar! Det är bättre än polismyndigheten, tänkte jag säga.
Ja, exakt. Ja. Så det är bara för att tiden är knapp. Vi vet att folk som inte får information kan göra fel. Man kan skada sig själv, man kan skada djuret. Och gör man bara så som vi säger, eller fånga in en svan till exempel. Det är så kul, för människor blir så här, när de har gjort det, när man har guidat, bara, nej, jag har fångat en svan.
I did
it. De är
så
himla stolta. Yes, I did it. Nu vet jag hur man gör.
Ja.
Och sen blir alla så förvånade över att det går ofta så enkelt och bra.
Ja.
Men det är för att man vet, gör så här, steg ett, steg två. Så att det är saker man ska tänka på som man inte vet. Men när de får information så går det oftast väldigt bra.
Ja, men det vet man ju själv. Om man gör någonting som är extremt stressande, dröm att ha någon liksom på linan som pushar på, guidar, gör så här, det går bra. Så att man åtminstone får ner sina egna stressnivåer. Är ju...
Ja, men precis. Ja. Det gäller faktiskt, det du säger stämmer väldigt väl. För att det här handlar inte bara om djuret som ska räddas, utan det handlar också om människan som kanske är väldigt upprörd och behöver verkligen den här hjälpen. Det är en kombination, och det är viktigt att man vill hjälpa både och. Men vi vet ju att för att hjälpa djuret så måste vi också hjälpa människan först. Liksom också att guida på rätt sätt så att man inte gör fel och sådär. Men som sagt, det brukar gå väldigt bra. Alltså, vi har haft människor som de gråter. Alltså, de är så här, mår verkligen dåligt. Ja. Och då får man försöka lugna, men också säga att det finns en lösning på det här.
Bra.
Och oftast gör det. Så det är dit man vill komma. Både människan och djur får hjälp. För att, som du säger, det här är väldigt viktigt. Många säger, ja, men kan man inte hjälpa
människor istället. Man får höra ibland att just djur, varför prioriterar ni djuren? Ja, därför att det är ju så här, de vilda djuren trängs ju bort av oss mer och mer. Liksom, vi bygger ut, storstäderna blir större. Mm. Konflikten, eller liksom, man säger, mötet mellan vilda djur och människor kommer ju bara öka. Vilket gör att vi måste titta på ett sätt att samsas. Och det här blir ju ett möte mellan oss. Det är därför djuren och vi, ja, som i storstäderna. Ja, man hittar måsungen på gatan på Sveavägen till exempel. Vad ska jag göra? Eller, det blir ju den kombinationen som... Och då tycker vi att det måste finnas en hjälp både för människorna som är upprörda att hitta det här djuret, men också att djuret ska ju få en chans också att få leva vidare. Så det här kommer ju bara öka, och det ökar ju hela tiden.
Vi är ju också en folkbildande podd liksom kopplat till rättsskråt. Om vi ska prata lite om vad man får göra, för att det tror jag också är ganska svårt för människor. Får jag ens lyfta, flytta, hjälpa, köra iväg? Kan ni utbilda även på sånt?
Ja, men absolut. Sen är den där linjen är ju lite grann tänjbar och liksom beroende på hur situationen ser ut. Liksom. Mm. Men till exempel när det är en svanfamilj som är på insidan, jag kan liksom nästan dra en parallell till den du såg, stressade rådjuret, fick vi ett larm. Det här var ju utanför Göteborg någonstans, och det rings till oss och polisen vill inte göra någonting. Och då är det alltså en svanfamilj som sitter med fyra ungar på fel sida av viltstängs och går längs. Och vi tänker, hur har de kommit dit? Liksom? Då säger polisen, men de är inte skadade, så då kopplas inte vi in. Nej, men då sa jag så här, jo, men nu är det bilister som hör av sig och håller på att köra av vägen, för de är upprörda för att se den här svanfamiljen.
Såklart.
Och då kan det uppkomma skador både på människor, och de här kommer definitivt bli påkörda om man liksom inte samlar ihop den här familjen och flyttar den. Liksom. Och då säger liksom polisen så här, det här tänkte inte jag på.
Nej.
Bra. Så ibland måste man liksom, så en sån typ av information, poliser, andra behöver också få mer information vad man ska göra i såna situationer. Och det kommer vi också jobba med just på det här besökscentret, och även skicka ut, utbilda. Det är väldigt viktigt. De som liksom, poliser som till exempel kommer i kontakt med vilda djur på det här sättet, de vet inte allt, utan de är så här, vad ska vi göra? Alltså de har hört av sig kloss ibland.
Ja, det förstår jag.
Vad ska vi göra?
Liksom. Alltså poliser, det är så många saker, så att det är helt omöjligt att kunna allt. Men
i det här fallet får man flytta. Det är liksom ingen som säger att så här, du får inte flytta den här svanfamiljen. Nej, det är klart att vi kommer att flytta den, för att den måste därifrån. För den är en fara för människor och för sig själva, att de kommer bli skadade och påkörda.
Det var ju så lite min käpphäst med det här rådjuret. Att nej, jag tycker inte att det ser skadat ut. Men det är bara en tidsfråga innan det kommer vara skadat. Och jag, inklusive de andra bilarna, fick tvärnita. Okej, det är väl dumt att vänta tills det redan har hänt någonting.
Precis.
Med djur...
Nej, man får göra en del saker, men jag tänkte, det var inget mer som du ville ha svar på där, vad man får göra och inte göra. Om man flyttar en huggorm till exempel, det kan man också göra om man liksom har hundar och känner. Men man får egentligen inte generellt flytta på vilda djur, egentligen om de har sitt habitat där så att säga, så får man inte egentligen flytta på vilda djur. Du får inte heller flytta på ägg eller liksom flytta på bon. Egentligen så får man liksom inte göra det. Mm. Sen om du till exempel hamnar i situation, oj, jag ska iväg med min båt och det ligger ett bo här. Alltså då är det så här, vad gör jag nu? Då kan man ju försöka liksom kontakta och se om man kan göra någonting. Och oftast är det ju massa krux med att flytta på bon, eftersom mamman oftast inte tillåter det. Nej. Eftersom hon då lämnar redet. Men i vissa fall, det finns tricks man kan göra. Men som sagt, i sådana här situationer så måste man ju flytta på djuren. Och då är det ju okej att göra det.
Men jag tolkar det som att grundregeln i det vilda är att man inte ska vara där och peta, störa, flytta och greja. Men omständigheterna kan göra för människans skull eller för deras skull att man behöver, och då ska man göra så lite ingrepp som möjligt, och behöver man stöd finns det förmodligen information att få, antingen på er hemsida eller via er Facebookgrupp där då.
Ja, exakt.
Ja,
och det är ju så liksom att det är tråkigt att det enda alternativet ska vara, oj, jag har en grävling i min pool, kan någon komma och skjuta den liksom? Människor börjar, attityderna förändras ju mer och mer, att man vill hellre liksom hjälpa den här grävlingen. Jo, men det är ju flera som kontaktar viltvårdare. Och det är så tråkigt, för att det är ganska enkelt att ta ner en hundbur puffa den lite i rumpan så den går in i hundburen och lyfta upp den. Liksom. Då får den hjälp istället. Så,
jag får så starka bilder när du säger puffa en grävling i rumpan. Men det är nog också någon sån här felaktig inlärning. Att man tror att de kommer liksom flyga på en och börja gnaga på en så fort de...
Och de gör ju inte det. Nej. Det är därför man också... Det är också så mycket viktig information. Till som att folk tror att ja, grävlingar... vi har en grävling under huset och vi är så rädda för... våran hund eller katt. Liksom. Ja. Ja, fast det är inte deras naturliga byte. De går inte på dem. Utan det är så här, de håller sig för sig själva som kommer upp på natten. Och då blir det så här, men det visste inte vi. Då, kan vi ha, då får den bo kvar. Ja. Ja, om ni tycker att det är okej så får den bo kvar. Liksom.
Ja.
Så när människor får rätt information så blir man också lugn och trygg. För man vet att ja, men då behöver inte jag vara rädd för det här.
Nej.
Men det går så mycket skrönor om vilda djur som ja. Inte stämmer. Och just att man har tagit din djurunge så kommer mamman inte acceptera den. Alltså det är en skröna, det stämmer inte. Mamman har ett mycket starkare känsla för sitt barn och känner igen sitt barn än om någon liksom att man har tagit i den liksom. Så att det spelar ingen roll.
Fint
så.
Att du, det här är verkligen avliva myter och folkbilda. Och nu är det snart sommar. Folk ska ut i skog och mark, man åker båt, man öppnar upp sina landställen som man så stängd och så vidare. Vad har du för medskick till alla oss medmänniskor? Nu menar jag medmänniskor tillsammans med djuren. Har du någon medskick?
Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att man tänker på att det är väldigt mycket djurungar som kommer nu. Det är olika perioder de kommer, men... I de flesta fall så är djurungarna inte övergivna. Till exempel ett fall nu här, det är liksom rådjurskid som mamman lämnar stora delar av dygnet. Och det är liksom bara för att skydda ungen, för hon kan inte gå med de här små kiden. Går inte med sin mamma när de är så små. Men när man då går på det här rådjurskid och tror att det ligger ensamt och tittar. Fast det är helt naturligt. Det ska ligga ensamt och titta, för mamman kommer att hämta det sen. Och ger di väldigt snabbt. Och sen flyttar hon den och lämnar den igen. Och det är liksom ett skydd, likadant med harpalter. Så liksom djurungar, kontakta till exempel djurens ö för att höra varje situation är olika. Men där kan man försäkra sig om... att förmodligen är det inte övergivet.
Nej.
Men är man osäker så det är bra att istället för att börja plocka in djurungar, kidnappa från mammorna som letar fibrilsen. Nej, men... Det är liksom fel. Ja, men folk gör det och tror att de ska klara av det här själva. Liksom. Så det är en viktig sak. Djurungar, låt dem vara i en osäkra kontakta till exempel djurens för att fråga. Det är jätteviktigt. Så det är en av de absolut viktigaste sakerna kan vi tycka att kontakta. Och generellt, är du osäker på om ett djur är skadat eller har du några frågor, kontakta en viltrehabiliterare eller oss djurens ö. Så får man bättre svar så att man inte agerar själv och börjar mata till exempel ett viltdjur om man inte vet vad man ska liksom mata med. Det är jättemånga fall där man har matat ihjäl djur med fel föda till exempel. Vilda djur, och det är så tråkigt. Liksom, vi matade kråkan med mjölk och tyvärr dog den. Den fick liksom mjölk i lungorna. Ja, men man tror inte att det är sant ibland. Sök information innan man agerar.
Det lär vi våra polisaspiranter att om du har farliga hundar, kasta inte mörk choklad på dem det första du gör i alla fall, utan ring en hundförare. Du, det här har varit så bra och så informativt. Vi ska absolut stötta ert nya projekt. Jag måste ställa frågan också för att du är ju också artist, eller? Ja. Kör ni fortfarande, du och syrran?
Ja, jättemycket. Vi har precis avslutat en bejublat turné faktiskt med Rångdalbröderna, två systrar, två bröder.
Ej, fan vad roligt.
Och nu ska vi köra igång 80-talsnatt med Herreys och Anki Bikers och sånt.
Nej, men sluta. Hur trötta är ni på att sjunga Oh Mama? För det måste vara den mest önskade låten av alla.
Men vi är inte trötta, för Nej. Det är så kul. Man gör en olika tappningar, och just då Rebecca och Fiona släppt en version av Oh Mama remix som är grymt bra. Och nu kommer snart en ny remix av What's the Color of Love också som kommer släppas. Så att det är kul att de här låtarna liksom
återfår
ett liv hela tiden. En hårdrocksgrupp har släppt också Oh Mama nyligen.
Nej, men...
Så det är skitkul. Nej, men det är alltid roligt. Publiken är så glad när vi sjunger den och våra andra hits också. Men vi är inte trötta på den, snarare faktiskt tvärtom. Det är lika kul varje gång. Så är det.
Jag och Anna är ju exakt den åldern. Vi var ju som hetast när den kom. Så jag skrev till Anna så här: gud, jag ska intervjua Lili. Alltså jag får så tvångstank att jag ska börja nynna på Oh Mama. Men det tror jag att vi redan har klarat av innan reklampausen. Jag kan vara ganska säker på att vi inte kunde hålla oss. Tack snälla du för att du kunde komma med i podden och sprida lite mer kunskap om det här med vilda djur.
Ja, bra.
Ja, men nu är vi tillbaka, Anna. Nu har du fått lyssna på Lili.
Ja, hon
kan... Artisten och djurräddaren.
Ja, 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 hon kan lite skit, Lili.
Är du lite avis?
Ja, men avis. Jag är framförallt lite förvånad att bilden av henne som den coola 80-talsikon hon har varit för mig sedan 80-talet nu har breddats, kan man säga.
Nu fan ska du och jag gå på 80-tals natt med Lili och Susie, Herreys och Anki Bagger. Alltså, what's jag not to like?
Vet inget jag hellre skulle vilja göra faktiskt än just det.
Underbart. Du kan njuta av detta en liten stund, för vi kommer att gå på reklam.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och idag är vi i djurriket. Var ska vi nu egentligen?
Ja, men, vi har ju haft ett avsnitt om hästar. Och varken du eller jag, du är ju lite mer åt käpphästhållet. Jag är ju kanske lite mer the real stuff. Just jag har ju tagit hästborgarmärket till exempel.
Bara en sån sak är.
Men det avsnittet med Kajsa från Rytteriet var ju otroligt älskat. Och
verkligen.
Vi har ju förstått att många av er där ute är ju hästmänniskor. Så jag tänkte, vi kan inte köra ett djuravsnitt utan att gå tillbaka till henne och höra hur har hon det där i stallet på Rytteriet mitt i sommaren. Vill du lyssna?
Ja, men vadå? Du har pratat med Kajsa också idag, eller?
Ja, jag pratar med henne också.
Ja, okej. Okay. Låt oss här. Be oss till stallet.
Det roliga är att det står hästmänniskan i min display när du ringer. För att första gången visste jag inte vad du hette, men jag visste att du var hästmänniskan. Och det är faktiskt sant.
Ja.
Hörru du, vi håller ju på med ett djuravsnitt, som jag sa till dig.
Ja.
Och hästar är ju någonting som verkar ligga extremt många människor varmt om hjärtat. Och rytteriavsnittet är liksom fortfarande ett av våra mest lyssnade. Och,
vad roligt.
Och babblade om efteråt. Och nu är det sommar, så jag tänkte så här... Hur är det på rytteriet inför sommaren? Jag har lite olika frågor, men du kan få börja med den. Hur är det på rytteriet inför sommaren egentligen?
Ja, men just nu går ju vi in i vår högperiod, kan man säga. För nu har ju vi bland annat vår största happening, och det är ju nationaldagen 6 juni.
Då ska de skina, hästarna.
Precis.
Ja, vad gör man då?
Ja, då är det puts och studs, och sen så ska ju vi då sköta kortegen från slottet upp till Skansen, där kungafamiljen ska vara med på nationaldagsfirande. Vi tillsammans med Försvarsmakten och Hovstallet som sköt den där eskorten. Så att sammanlagt är det nästan dryga 100 hästar som är med där.
Jisses! Har du på dig någonting tjusigare den här dagen när du sitter på hästen?
Absolut. Jag har helst ett par nyinköpta ridbyxor som inte hunnit bli dammiga och smutsiga.
Ja.
Nyputsade och polerade stubblar. Och sen blå skjorta och kavaj.
Tackar, tackar.
Ja.
Och allting och gärna, skiner.
Ja, precis. Och gärna lite håruppsättning och kanske lite make-up också.
Det var roligt. Jag har aldrig känt mig så sugen på att fira nationaldagen så precis just nu. Jag vill ju se det här. Jag är faktiskt ledig, jag kanske ska åka in och titta.
Ja, om inte annat så brukar ju sändas på SVT också på kvällen. Där.
Perfect, you had me att sitta hemma och titta på det hemifrån. Okej, okay, men är det fler kommenderingar på sommaren eller är det här det stora?
Det här är väl liksom det största, för efter 6 juni så släpps unghästarna och majoriteten av hästarna på sommarbete. Men sen så har vi även lite andra arbetsuppgifter, bland annat då Alderdalen.
Just det.
Gotland, och sen så har vi även kronprinsessans födelsedag på Öland.
Just det.
14 juli.
Och när du säger när de går på sommarbete, vad betyder det för oss som inte är hästmänniskor? De har semester
Ja, precis. Ofta så tajmas det in med att den hästens polisryttare går på ledighet.
Okay.
Polisryttare har ju sin egen utvalda häst.
Mm.
Så oftast då försöker man tajma in så att man går och samtidigt helt enkelt. Så Willy Wonka, min häst, han går på 4 veckors semester, vecka 28.
Willy Wonka, då får han gå runt och snaska på grässtråna, typ.
Precis.
Ja, Gillar de det eller blir de uttråkade? Jag känner att jag ställer frågor som är kanske på en väldigt låg nivå mot vad du har kompetens att svara på. Men nu ställer jag frågor där jag undrar.
Ja, nej men gud.
Blir de uttråkade?
Nej, men ibland så märker man på dem när man kommer och titta till dem att de kan bli rätt less på alla flugor och bromsar och sånt. Att de kommer gärna och kryper upp i fannen på en, typ som han är med hem. Men det brukar gå över rätt så snabbt.
Ta mig hem till storstan och asfalten där jag får vara i fred. Ja. Jag bara får slåss ordentligt. Aha, okej. Okay. Och hur är det att jobba i... Jag jämför ju bara med... Jag har ju aldrig suttit på en häst i polisuniform. Det är ju rätt varmt på sommaren. Hur tänker ni för ryttare och häst i värme?
Nej, men man får ju vara noga med att dricka vätskeersättning och vätska upp hästarna. Och, ja, man blir varm.
Ja.
Men jag är ju som fryslort av mig, så att jag njuter ju till fullo nu. För jag är ju, så att jag är hellre svettas än fryser.
Okej, okay. Jag förstår.
Så att nu kommer ju liksom den här glassiga perioden på att jobba som polisryttare. Att man kan rida runt i just pikétröj eller korta med uppkavlade armar och kanske stanna på Djurgården och köpa en glass på hemvägen.
Vad stekigt du lägger fram det. Du, när ni far runt i Sverige, ni skulle till Almedalen och till Öland och sådär. Hur fraktar ni er?
Dels har vi vår stora lastbil som det får plats 6 hästar i.
Mm.
Och sen så har vi även vanliga hästtransporter. Så det är lite olika beroende på hur många vi åker iväg med.
Mm. Och då är det hästarna, polisryttarna. Har ni mer så här, skötfolk, hovdamer och sånt som håller på och duttar?
Ja, men vi har med oss hästskötare också som hjälper till och servar oss. Superduktiga.
Om du skulle gripa en person, säg att du är i Almedalen och du är liksom den polisen som är närmast och bevittnar ett brott. Du griper personen på bar gärning. Hur går själva fasthållandet till fram till? För jag gissar att du kastar inte upp den över, liksom, över sadeln och dundrar in.
Nej, det är lite beroende på situationen, den här klassiska. Det beror på.
Ja.
Antingen så räcker det med att man bara kommer med en eller två hästar och har personen i fråga mellan hästarna. Att man liksom då kommunikativt kan säga åt personen att man står still här och invänta annan patrull. Alternativt att man kanske måste ta tag i personen, antingen då kanske i någon arm eller i nacken. Eller att man använder hästen och boxar in den mer... Ja, kanske mot en vägg eller någonting.
Ja, det berättade ju du sist när du var med på den. Exakt. Det var ju väldigt spännande. Ja.
Exakt, så det finns ju lite olika alternativ där. Utan det är ju beroende på situationen helt enkelt.
Du löser det utifrån ditt taktiska kunnande.
Exakt.
Jag har en sista fråga. Nu ska ju du kommer söka dit till folk. Det är nationaldagsfirande, det är olika kommenderingar och mycket folk. Vad har du för medskick för oss som inte kan särskilt mycket och inte fattar? Hur vill du att människor ska bete sig i närheten av dig och din häst när du jobbar?
Ja, alltså man får ju jättegärna hälsa på oss och vinka och sådär. Det som man kan tänka på är väl att man är uppmärksam på vad vi säger och vad vi gör. Alltså... Polismanstecken brukar ibland kunna förväxlas med att folk tror att vi vinkar.
Ja.
Så det är att man är uppmärksam.
Ja.
Och likadant att man kanske har koll på sina barnvagnar och annat och inte står med näsan i telefonen för att filma när vi rider förbi och på så sätt kanske tappar barnvagnen inrullandes mot kortegen på förekommande anledning.
Jag tänkte säga, nu pratar du ur erfarenhet. Är det därför ni övar så mycket med barnvagn? För jag följer ju er på Instagram. Det är ett jävla puttande med barnvagnar runt om era stackars hästar.
Ja, men det är faktiskt en sån där vanligt förekommande grej. Och sen så har vi ju då minnesvillig som har ju någon slags förkärlek till att köra barnvagn.
Ja, där är ju mer risk att han tar någons barnvagn och går iväg. Det blir ett människorov, en kidnappning.
Precis.
Ja. Men, och för att jag presenterade ju inte dig innan mer än hästmänniskan. Vi lyssnar alltså på Kajsa Jansdotter som jobbar på Rytteriet, Polismyndigheten i Stockholm. Var det en rimligare titel tycker du?
Ja, men hästmänniskan funkar ut också.
Du kommer heta hästmänniskan för evigt i min mobil kan jag säga. Tack snälla för att du ställde upp och pratade lite häst i podden.
Ja, men tack själva. Och som sagt, vill man se lite mer av vår verksamhet och se de här olika sakerna vi åker iväg på så får man jättegärna följa oss på Instagram. Där vi heter polisrytteriet_Stockholm.
Vi kommer givetvis att dela detta i våra stories på torsdag när avsnittet kommer också. Så att alla hittar rätt.
Perfekt.
Ja, Anna. Nu fick du höra på lite till. Och den här gången var det till rygg.
Ja. Ah. Alltså, jag älskar Kajsa. Hon är, man blir ju lugn och trygg som ett litet, vad vet jag, spädbarn på en fäll bara.
Vilken bra metafor.
Eller hur? Nej, men jag tycker att vi ska lyssna på Kajsa. Vi får skärpa upp oss när det är kommenderingar. Vi måste tänka på de här stora djuren som måste få jobba i fred, så att säga.
Mm. Jag håller helt med. Men jag också, jag har en dröm att någon gång innan jag fäller in hovarna, går ut på Regnbågsbron och allt vad det nu är, tänk att få se henne när hon gör ett gripande på ryggen.
Ja,
hon
liksom
använder röven på den här stora saken och tryck. Det är något så jävla coolt med det.
Det är något med det. Det är så mycket kraft i hela liksom ekipaget. Och snygghet. Ja. Snygg man bara dränerar den nästan.
Ja. Nej, men nu har vi har liksom varit bland viltvårdarna. Vi har pratat med Lili och de som räddar djur och hjälper till framförallt med extremt mycket information, tips och råd och stöttning när alla människor runt om i sommarstugorna ska försöka putta upp en utter ur en pool och så vidare. Och du, jag vet att du har en fruktansvärt viktig lista idag.
Otroligt.
Men jag tror att det är tredje eller fjärde gången jag tar det här. Och jag kommer göra det igen, därför att nu är det snart pissevarmt där ute. Redan nu, ska jag säga.
Det är pissevarmt. Vi hade en incident häromdagen på det här temat som jag vet att du kommer till. Så att det gäller från och med nu.
Mm. Och jag blir så fruktansvärt arg.
Mm. Jag vet ju det.
Jag har kommit på mig själv att när jag går på stora parkeringar nu så går jag lite onödigt lång väg från min bil till entrén till...
Du skannar.
Jag skannar och scrollar och fan ta er om jag ser en bil med en hund eller katt eller barn eller någonting annat som sitter och flåsar där inne i hetta. Mm. Då kommer jag vara så kallad trigger happy på att få ut denna varelse. Mm.
Du kommer så att säga övergå till mer primitiva livsformer.
Ja, I will go medieval. Först på din bil och sen förmodligen på dig när du kommer. Nej, men så här. Tänk på hur jävla varmt det blir i bilen. Och du tar helt enkelt inte med något av dina djur ut och åk när du jag ska bara. Sen vet ju jag ju att det finns människor som har fantastiska nya moderna bilar där man kan trycka på en knapp och sen är det fan polarkyla där inne. Mm. Men då måste du på något sätt kommunicera det ut för oss som står och tittar, för vi vet inte det, vi kan omöjligen veta det. Så då får man sätta upp en skylt och såna har jag sett fantastiska som små
smart.
White. Jag vet, då sätter man en, det finns på djuraffären små whiteboard-tavlor med så här klock, ungefär som en P-skiva, där man liksom skriver på, det här är Nisse, det är 17 grader i bilen, jag är borta till 16:10, här är mitt telefonnummer.
Nej, men
det är
ju
brille, skulle jag kalla
verkligen.
Det.
Verkligen.
För att, här kommer då tipsen. Om du ser en djur, barn eller något annat i bilen som verkar vara nödställd på grund av hetta eller annat såklart. 1. Känn efter om bildörren är öppen. Du får helt enkelt rycka i bildörren och se om det kanske är så att det står öppet. Tvek på den på nya bilar. 2. Om du tycker att situationen är akut, då ringer du 112, givetvis. Och är det inte akut, ring med 114 14. Men om någon sitter där inne och håller på att förgås, då är det akut och då ringer du 112. Det får man göra även om det är djur som är nödställda. 3. Du noterar registreringsnummer och klockslag, alltså när du upptäckte det här. Du tar alla uppgifter. Och försök göra en liten scanning. Har någon gjort någonting för hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses? Det kanske är en taklucka som är öppen, det kanske är springerfönsterna. För sånt här kan bli jätteviktigt i en eventuell brottsutredning. Mm. Så du får tänka lite Sherlock Holmes här och göra något till. Men om det är nöd, då är du så vänlig och krossar utan. Och det kan man göra mest helst med någonting hårt. Det gör ganska ont att försöka dra till med armbågen. Då kommer du krossa din armbåge. Det är otroligt. Så att du får gå till bilen och hämta något fälgkors eller någonting. Och så krossar du inte precis där den här stackars varelsen sitter. Utan du tar en annan ruta. Ett tips.
Och bra att känna till här är ju att det här är ju så att säga tämligen riskfritt för dig som fattar det här beslutet. Ja. När du väl gör det så har du ju förstått att den här individen i bilen är i nöd och behöver räddas. Så att knock yourself out, säger jag.
Är du vid något, om det är en stor parkering utanför, låt säga ett större köpcentrum där det är ganska troligt att personen som äger bilen är i köpcentret, då kan man ju faktiskt, om det inte är absolut nöd, då kan man faktiskt gå in till kundservice och be dem skrika ut informationen i högtalarsystemet att du som är ägare av den här bilen, du har nu är det Usain Bolt-fart alltså till receptionen där mamma står och väntar. Det kan man göra. Man kan tänka lite utanför boxen.
För jag tror att det finns en stor osäkerhet. Jag pratade nämligen med en granne häromdagen som hade avvärjt ett sånt här hot för en hund som satt i en bil där ägaren var på konfirmation i en närliggande kyrka. Och här hade man lämnat då fönster öppna. Så pass så att det gick att komma in med handen och med lite tips och tricks vill jag på att säga, med lite trassel lyckas liksom öppna dörren. Men, och det här tilldrog sig ju folk, men ingen vågade sticka in handen för att man tänkte att ja, får jag det? Begår jag ett brott om jag gör det här? Så att man ringde ju polisen och de kom ju ut och hjälpte till med det här efter en stund såklart. Men låt oss bara än en gång förtydliga att är det liksom fara och färde, det är liksom fara
för... Du kommer bli
för...
hjälte!
Ja, gjort bara.
Det är ett hjältedåd, ingenting annat.
Nej, bra.
Bra Anna, innan du ska få gå in med din lista nu så skulle jag bara säga två korta saker utöver det vanliga att vi finns på Instagram, Ljungdahl och Ginghede, och vi finns på en hemsida som heter Ljungdahl och Ginghede, och därifrån hittar ni allting, till exempel vår mailadress.
Just det.
Men biljetterna är släppta till nästa krimquiz.
Mm.
Och vi har ju fått ett datum 1 oktober på Ellery Beach i Stockholm.
Ellery.
Ja, nu. Där har vi varit för. Jag pratade med Sofia som är vår kontaktperson där. Och hon sa att vi har inte ens gått ut med reklam om det här. Och det finns bara 40 biljetter kvar. Ja, så att om du vill knipa en biljett till Ellery Beach, det kommer med 100% säkerhet bli slutsålt.
Det kommer
är ju 1 oktober. Mm. Så gå in på Ellery Beach hemsida och sen så hittar du oss där och sen så kan du knipa en biljett och komma på och krimquizza med oss, dricka lite drinkar och ha lite nice i höst.
Det tycker jag ska bli väldigt roligt.
Nu, Anna, lutar jag mig tillbaka och njuter av, kommer du eller kommer du inte hålla dig på tema i frågan?
Ja, men alltså jag har ju övergått till i allt väsentligt att hålla mig till temat. Och nu är det ju så att det här temat sammanfaller med en stor händelse i mitt liv.
Ska vi avsätta 25 minuter nu eller?
Nej, men vi ska ju prata om katter idag i listan. Det måste vi göra.
Det måste vi göra.
Ja.
Det är obligat.
Så här kommer en Annas jätteviktiga lista.
Annas jätteviktiga lista.
Jag skulle vilja börja på plats nummer 5 med någon slags metalista. En lista i listan. En Annas jätteviktiga lista i den jätteviktiga listan.
Herregud.
Och den skulle jag vilja ägna lite roliga fysiologiska egenskaper hos lilla kissekatten. Oh. Ja. Så det första jag skulle vilja ta upp då på plats nummer fem, det här tyckte jag var kul. Det är ju ett fakta som man själv har funderat kring. Hur närbesläktad är katten tigern? Alltså, de är inte helt olika. De smyger fram. De är pälsmässigt väldigt lika. Så anatomiskt finns det ju likheter ändå. Det måste ju du också ha funderat på.
Ja.
Ja, och då finns det en studie nu som visar att alltså våra huskatter, så nu får vi undanta de här renrasiga finkatterna, får man säga så? Nej.
Jo, tjuset.
Tjuset, okej. Okay. Vi pratar huskatterna här. De delar uppemot 96% av deras genetik med tigrar. Alltså, hur coolt är det? Alltså, då man tittar på beteendemässiga faktorer. Och en massa annat, hur de jagar och liksom hur de markerar sina revir och en massa andra saker. Det är ändå, det är mäktigt.
Vad var procenten, sa du? 96?
95,6%.
Men då får jag bara, jag fick en sån, du tog ju bort de renrasiga tjuskatterna.
Ja.
Jag känner spontant, om man skulle ha gjort det, den procenten måste ju vara lägre på dem. För de har ju typ morfat till plyrskudde.
Ja, man kan ju tycka det. Alltså, nu har inte jag läst studien, ska sägas. Det har jag inte gjort. Och jag har köpt allt med hull och hår, så att det kan finnas felaktigheter.
Ja, men det känns ju som att en ragdoll, den är ju bara 50%. Resten är ju handväska och plyrskudde och annat.
Jo, men totalt sett så måste man ju ändå säga att de måste ju vara närmare besläktade tigernkatter generellt än, vad vet jag, en hamster eller en gris eller någonting annat. Ja, det kan vi väl ändå...
Absolut, absolut. Tycka. Dit kan jag dra mig.
Ja, det är bra. Och sen hittade jag ett annat kul fakta. Som jag har anledning att betvivla. Det sägs att katter går på samma sätt som kameler och giraffer.
Mm-hmm.
Alltså att de skulle... Ja, typ. Och alltså kameler, giraffer och katter då skulle vara de enda djuren som går på det. Alltså jag trodde ju att kameler och giraffer var de enda som gick så där. Alltså att de satte i sina högra ben först. Och sen följt av båda vänsterbenen. Alltså, så här. Men tydligen är det ganska vanligt att katter går så också. Visste du det?
Mm-hmm. Vad menar du med ganska vanligt?
Ja, men alltså, jag har studerat min lilla kattpojke hemma.
Ja.
Jag kan inte med säkerhet säga att han går passgång.
Det finns någonting stört att du kallar det för en kattpojke. Det finns någonting som liksom vrider sig i mig varje gång. Du måste, kan du inte säga något annat än en kattpojke? Det är men lite äckligt.
Det är min lilla kattpojke.
Ja, det är också lite äckligt när du säger. Jag vet, det är någonting som bara varje gång du säger det. Min lilla kattpojke. Han har ett namn. Kan vi inte kalla honom för Watson?
Okej, min lilla Watson.
Ja, du har studerat Watson.
Ja, det har jag gjort. Jag kan inte med säkerhet säga att det är passgång jag ser. Alltså, det är med tvivel vill jag säga att jag ser passgång.
Ja.
Ja.
Jag ska genast studera mina katter. Jag bara undrar, eftersom det här nu har varit ett avsnitt av Inception, är vi fortfarande i listan?
Ja, vi är i listan.
Ja.
Så vi är med. Färdiga med plats fem.
Ja.
Låt mig bara ge lite. Du är väl sugen på en dentalformula?
På katten? Nej. Okej, det vill jag. Ja, det vill jag.
31-31 räcker ju egentligen om du kommer ihåg. Alltså kattungarna, de har 26 mjölktänder och 30 permanenta tänder. Inte helt olikt människans tanduppsättning faktiskt. Men när vi kommer till formulan så skiljer den sig.
Mm-hmm.
Ja, de har 3 framtänder. En liten hörntand. 3 så kallade premolarer, så här semikraftiga kindtänder.
Är du på varje sida nu?
Ja.
För precis. Det blir jättekonstigt med 3 framtänder. Jag såg framför mig en i mitten och 2 på varje sida.
Ja, det blir stökigt.
Du är på en sida
vi
nu.
Vi är på en kvart, kan man säga.
Ja, jag fattar.
Ja. Mm. Och sen har de en rejäl kindtand. 30-31. Mm. Och om du vill ha mer dental kuriosa så kan jag bara nämna att kattens käklighet skiljer sig från människans till exempel. Den kan inte skjuvas. De kan inte röra sin käke i sidled som människan kan.
Nej, gud, jag känner direkt att jag vill ta Mazarins lilla...
Just det, jag tycker du ska göra lite biologiska...
Störiga huvud och gör... lite kanske.
Och sen en sista grej på plats nummer 5. Jag tycker att förtjänar att tas upp i en krimpodd. Det är nämligen så att katten har sitt egna unika fingeravtryck, fast det sitter på nosen. Vet att den där lilla gulliga små, den där lilla triangelformade saken längst fram på trynet. Den är unik för katten. Där finns det små räfflor och små åsar som är helt unik för varje katt. Som ett enskilt då, eller som ett eget litet fingeravtryck. Men okej, vi lämnar...
Det var spännande.
Ja, visst var det. Visste du för övrigt att katter har 473 smaklökar men kan inte känna sött?
Nej, visste
du. Du fick som lite bonus där. Det var inte
meningen. Jag tänker på mina katter som två krukväxter. Just de liksom det. Är... Det är väldigt sällan...
men det är en individ som förtjänar respekt
det verkligen.
Och omsorg.
Mm.
Så låt oss gå till platsen nummer 4 och prata om självförsörjande katter. Det finns exempel på självförsörjande katter. Och då skulle jag vilja nämna Ben Rhea, som var en väldigt känd och framstående brittisk antikhandlare. Han gick bort, tragiskt nog, 1988 och lämnade en förmögenhet på 12,5 miljoner dollar, som har översatts till dagens värde till 26,7 miljoner dollar. Han hade ingen arvinge annan än sin katt Blackie.
Mm.
Han testamenterade hela rubbet till Blackie, och han är än idag alltså inskriven i Guinness rekordbok som världens mest förmögna katt.
Ja, det här är ju patologiskt på något sätt.
Lite skruvat, det får man ändå
Det
säga.
Är inte bara lite skruvat, men absolut. Blackie skrattar hela vägen till också. Banken.
Plats nummer 3. Vet du att de gamla egyptierna, när de förlorade sina käraste vänner, de små kattpojkarna och små kattflickorna, sina husdjur, då rakade de av sig sina ögonbryn. För att visa omgivningen den sorg som de befann sig i. Det var unikt för katternas så att säga, bortgång.
Hur gick snacket med varför just blev ögonbryna?
Det är oklart. Du får bara lita till historierna som snurrar runt där ute i sociala medier.
Jag menar
medier.
Så här, när man har sorg, då blir man ju generellt... Det är inte då kanske man är sitt vackraste jag. Människor som är i sorg, de blir ju rätt fula. Man är ju rätt förvriden.
Men så är det ju, absolut.
I samma sekund så ska du också köra en go crisscross on yourself i ögonbrynet.
Och framförallt se bedrövlig ut ett antal månader.
Ja, absolut.
Ja, men det är ändå värdigt på något vis.
Ja.
Ja, fint. Plats nummer 2. Nu ska vi återvända till en punkt som jag vet att jag har tagit upp i en annan lista. Acoustic Kitty. Känner du igen begreppet? 20 miljoners projektet som CIA drog igång någon gång på 60-talet. Som gick ut på under kalla kriget. Att förvandla katter till spioner.
Just det. Underrättelsekatterna.
Helt. Jag tycker fortfarande det är helt... snurrigt.
Genialt.
Ja, alltså jag vet inte om det är så genialt. Och det insåg de ju själva också. Alltså det hela gick ut på då att sätta någon slags radio... Vad heter det? En sån här radiosändare. Ja. Alltså operera in den i kattens skalle. Ja. Och sen plocka ut slangen, sladden och liksom fästa den på något sätt i pälsen. Och sen få katterna att uppehålla sig nära sina intressanta objekt för att fånga upp då samtal, viktig information.
Ja.
Ja.
En rumsbuggning i rörelse. Men det tycker du snurrigt, men du tyckte att det var värdigt att raka av sig ögonbrynen när man sörjer. Alltså du...
Ja, men...
Jag har så svårt att läsa dig.
Ja, men det snurriga här är ju... Hur fan ska du kunna träna en katt att bete sig och röra sig som du vill för att kunna fånga upp information?
Men kan inte du... Du har ju nu all chans i världen att sätta fart med din Watson.
Ja. Det kommer att ske diverse, så att säga, apporterings...
Total stealth mode.
Tekniker och annat. Nej, men det här, de insåg ju det här själva, säger jag, att det här blev ju svårt alltså. Så att de avvecklade ju till slut projektet. Och det här avslöjades ju inte förrän i början någon gång på 2000-talet. När liksom sekretessen på de här gamla dokumenten hävdes. Men okej, plats nummer ett. Och det är lite på samma tema. Det här tycker jag ändå är lite gulligt på något vis. Nu ska vi till Hollands ambassad i Moskva, i Ryssland. Mm. Och där hade man två katter som lurkar runt på dagarna. Och vid något tillfälle så var det någon som la märke till att de höll på och... De var så intresserade av ett väggparti helt plötsligt. Höll på och kloade där och liksom kunde inte slita sig från det här väggpartiet. Så de var ju ganska säkra då på att det fanns möss där som de ville komma åt på något sätt. Och de öppnade upp väggen för att då, de förväntade sig att hitta möss. Men istället, där de hittade var dolda mikrofoner. Som hade planterats in av ryska spioner på Hollands ambassad. Så de blev ju hjältar i och med detta.
Såklart.
Det är ändå fantastiskt, va?
Ja, det är fantastiskt.
Vilka jägare de är ändå. Wow.
Anna, jag känner att, det trycker på. Kan du ta en minut nu och prata om hur det är att ha gått från att vara... Jag skrev till dig någon gång, så jag skulle vilja kunna scrolla tillbaka ett par år och ta fram det du har sagt om kattmänniskor och sen bara lägga det.
Men låt det bara bero, känner jag.
Ja, jag älskar ju utvecklingen. Du utvecklas åt rätt håll. Och det är vi så fantastiskt glada för. Men nu har ju du en kattunge och sista dygnet tror jag att jag har fått 20 filmer.
Ja, på... och det är ändå en försvinnande liten del av den mängd som finns i
min telefon. Det är katt på tangentbord, det är katt i knä, det är katt med boll, det är katt utan boll, det är katt på stol, det är katt på strumpa.
Ja, men han är ju som en liten bebis.
Ja.
Han är ju det, han behöver lika mycket uppmärksamhet och kärlek som ett litet barn.
Åh gud, han, du fattar, ja.
Men det är ganska mysigt att se, om man ska vara lite seriös i 20 sekunder, så är det väldigt fint att se hur en familj som inte har haft husdjur plötsligt förenas kring denna lilla varelse och som skänker så mycket kärlek och lycka.
Ja,
det är fint.
Det är äldsta tricket i boken alltså.
Ja,
vad bra det är för familjer att ha djur.
Ja.
Om man nu inte är en ond jävel. För då ska man inte ha något levande i närheten av sig.
Än en gullis.
Jag är glad för din skull. Vi kommer säkert återkomma till ditt kattskrälle och fler än så framöver i podden.
Säkert.
Ha. Bra hörni. Det var det. Vi hörs om en vecka igen. Vi har lite spännande ämnen här inför sommaren. Till exempel så ska jag intervjua en expert på män, maskulinitet och våld. Det där kan ju bli... Ska han få 10 000 kronors fråga? Varför är det bara män som begår våldsbrott? Nästan bara.
Det tycker jag är, det är ändå lämpligt. På något sätt. Och jag ska försöka veva in, tror det eller ej, en intervju med en jädrigt skön person från kriminalvården.
Ja, ni hör ju. Det är bara att haka på. Och sen så hörs vi om ganska exakt en vecka igen.
Det gör vi.
Ha det fint. Hand om er, bye bye.
Bye bye.